Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du har själv hört av dig till Situation Stockholm och erbjudit dig att vara omslagspojke, för du förstår att det skulle se bra ut för dig.
Ja, men jag fattar. Men så här då, så här kan jag svara på frågan. Nej, men jag har hört av mig till Kumlabunkern och erbjudit dem liksom en föreställning av Drömmen om Amerika. Och kände mig väldigt fin när jag åkte dit och uppträdde. Bombade fullständigt, för de som sitter där är, hör och häpna, idioter. Och tyckte, och bjussade inte alls på sig själva. Och sen så fick jag känslan när jag åkte därifrån, så här, men vänta nu här, vad fan, vänta nu här. Det här är inte alls att liksom erbjuda sig upp. Det här är inte nära att vara Läkare utan gränser. Det här är inte nära att vara fältartist eller nära att stå i soppkök. Det här är precis motsatsen. Hur tänkte jag nu? Mm.
Du vill ha ett Johnny Cash moment på något sätt.
Ja, men man är också, det är också liksom, det är lite social porr. Man är ju nyfiken. Det är ju fan klart, det är kul att känna hur det känns att komma in i Kumlabunkern. Men jag kan liksom skämmas lite av att jag inte erkände det för mig själv. Det är en kul grej för att näsla sig in där. Vad har jag för valuta? Jag kan bjuda dem på en grej. Men just det jag skäms över, det att jag gick och tänkte att det liksom gjorde mig till en bra människa och bjussa på det där. Jag hade kanske varit en bättre människa att höra av sig till brottsofferjouren och säga, vad kan jag göra för er? Liksom. Det finns massor av människor som inte upplever att de har fått rättvisa. Kan jag göra något för dem? Men nej, jag ska leta upp mördarna och ge dem frivilligheter.
Glädjande nog lyssnar du på ett nytt avsnitt av Fördomspodden med mig, Emil Persson. Och då har du att göra med en podcast där svenska prominenser får bemöta alla fördomar jag har om dem. Idag är det en stabil jävla gäst. Man liksom vet att han kommer vara snabb, smart och rolig, och det är han också. Kristoffer Appelqvist, 46, föddes i Malmö och pluggade förutsägbara saker som statsvetenskap och sociologi på Karlstads universitet. Det var dock som komiker han skulle komma att slå igenom, och komiker har han förblivit. Precis som de flesta komiker har Kristoffer synts i en miljard tv-program och hörts i en miljard poddar, så i det här tvångsmässiga introt väljer jag kort och gott att fokusera på det Kristoffer av idag är mest förknippad med. Podcasten Kompaniet, som han har tillsammans med Daniel Breitholtz och Vanessa Falk, samt det satiriska tv-programmet Svenska Nyheter som han programleder och som just nu rullar på SVT varje fredag. I övrigt är han gift med Isabelle, som han har två barn med, utöver de två typ vuxna barn som han har från ett tidigare äktenskap. Du är otroligt trött på parlamentet som underhållningsform. Den arma kraken borde skickats till gaskammaren för flera decennier sedan. Men som komiker i Sverige bara måste man använda den exponeringsytan. Så du antar att det bara är att vackert sätta sig där och bli tvångsdeepfroatad av tips från denna satans coach tills man kvävs och dör.
This shit holds truth. Jag fattar att det inte är perfekt i ditt format, man ska nyansera. Ja, men fair enough. Ja, ibland ja. Men och vem fan har inte det så med jobb? Ibland är det väl så att man vill spränga fabriken man jobbar på, för alla andra där är idioter, de gör inte på mitt, de lyssnar inte på mina idéer och sådär. Ja, ibland är det så. Men man tänker också ibland, vilken solig dag. Nu ska jag få göra, och så går man dit och så gör man tips från coachen, improviserar som en gud och får för en gång skulle komma till sin rätt inför en jävla massa tittare som inte visste att de gillar lite knepig humor. Så det är också sant. Men absolut. Man, det finns många tv-program på TV4 som skulle kunna behöva uppdateras lite. Så är det. Mm.
Det enda blommor och binliknande samtal du haft med din äldsta pojk var av slaget: om du någon gång hamnar i en situation där du faktiskt har chansen att få ligga på det faktum att du är min son, så måste du ta den. Det är svårt nog för oss appelkvistar som det är.
Exakt så har jag sagt. Vet du vad, när jag var i hans ålder så var jag ensam. Jag hade olika samlingar. Jag förberedde mig, jag var en prepper när jag var barn, alltså långt upp i tonåren. Jag höll på med min moped och jag gjorde sån överlevnadskit som jag packade i olika påsar, du vet, som man ska ha. Jag levde i min fantasi. Jag lekte med Lego och så. Jag var liksom inte jätteutåt. Jag gjorde massor med sociala grejer också, men liksom när jag var, det var ju inte, det var ingen som behövde snacka om blommor och bin och sånt där. När min farsa tog fram kondomerna och snackade med mig, så var det väldigt, väldigt för tidigt. Och jag tror kanske ändå att jag var i över tonåren. Min son...
När fan hade du sex egentligen? Sent?
Ja, men det var ganska sent. Jag kommer fatta ihåg. Men det var ju också liksom väldigt lite.
Du kommer
lite
ihåg. På... Alla vet hur gammal man var.
Jag vet inte hur gammal... Jag kommer naturligtvis ihåg exakt vad som hände. Jag vill kanske inte outa den andra stackaren som var inblandad. För ja, och det kan vi säga. Vi var två. Det var ju liksom inget bra. Det var inte nice. Det var ju alkohol. Och sen tog det 4 månader nästa. Alltså det finns inget positivt med sex och samlevnad innan jag liksom blev riktigt vuxen och började ha riktiga relationer. Min son däremot, jag gissar att han kan grejer som jag aldrig har talat om.
Ja. Varför är det så?
För att han är en...
Han är din son?
Han är en trygg och mäktig liten man. Mm.
Det bara känns bättre med handikapptoaletter. Det är något med Lebensraumet där inne som får dina tarmar att slappna av och därmed prestera bättre.
Den är premium. Jag är premium. Det är ingen där. Det är aldrig kö. Det står aldrig... Jag skulle faktiskt inte heller tveka att gå förbi. Om jag står och är på väg in och det kommer någon i en wheelie, ska jag se bra pissnad ut för att jag ska... Jag var först i kön. Absolut, att den här är optimerad också för dig. Det är ett plus. Mm. Men det betyder inte att jag inte får pissa där. Nej, men verkligen. Jag går inte på små toaletter.
Ja, visst gör du inte det?
Nej, det gör jag inte. Nej. Det är armstöd, hela skiten. Det är klart. Ja.
Det kan ju bli väldigt jobbigt för dig om det står en då funktions- eller rörelsebehindrad människa utanför sen när du kommer ut.
Om det sitter en nerpissad wheelie och gråter utanför, då kanske mitt stenhjärta tinar lite. Men jag tror faktiskt inte det. Den är till för alla, men den man får också komma in om man har rullstol. Så måste vi se det. Mm.
Du ljög helt enkelt i dokumentären Persona non grata när du sa att du inte visste något om ens vad Soran var anklagad för, eftersom ingen tänkande människa ställer upp i ett så potentiellt explosivt sammanhang utan att först ta reda på omständigheterna. Det var ord som plötsligt bara slank ur dig under inspelning, stundens ingivelse. Du visste redan att Öss och Måns Möller också var bokade och fick något slags hybris. Du tänkte, här är det inte svårt att vara voice of reason. Jag kan säga lite vad som helst och ändå framstå som smart.
Ja, det är svårt att svara ja eller nej på den frågan.
Den är lite komplicerad. Men...
Ja, det är den. Så man får jag får bena ut den. Det är inte min starka sida. Jag kommer aldrig sluta prata.
Man kan börja med den hårda anklagelsen som är att det stämmer helt enkelt inte att du inte visste vad Soran var anklagad för. Ja,
du är själv tv-producent, så du vet ju villkoren för när man gör det där. Det var ett jättelångt samtal och det är väldigt få bitar som... Man kan ju inte neka till vad man har sagt, men man kan ju neka till kontexten. Mm. Och om vi snackar om kontexten, jag visste absolut inte att Öss och Måns var bokade för att göra det där. Jag upplevde att jag var ensamt voice of reason. Det skedde i en kontext som förklarades i intervjun. Om man skulle kolla på det råa materialet, så framkommer det att jag hade ingen kontakt med Soran överhuvudtaget. Av den enkla anledningen att jag krökar inte, jag knarkar inte, jag stannar inte kvar efter jobbet. Jag sköter min familj, jag är en gammal farbror som sköter en familj. Så jag är helt ointresserad av allt sånt där. Men när jag såg att han hamnade i blåsväder och jag fick den här känslan av oh my god, tänk om han inte har gjort någonting. Tänk om han hoppar från Västerbron. Då ringde jag till honom och sa, vill du ta en promenad? Då gick vi och spelade badminton. En gång. Och sen så lade jag upp en bild på sociala medier att vi var och spelade badminton. I någon sorts känsla av, det är inte förbjudet med racketsport. Det betyder inte att jag tycker att våldtäkt är okej. Men det är också så att man inte är skyldig för man är dömd. Så mycket engagerar mig i den grejen. Jag fick så jävla mycket skit. Min fru blev sur på mig för att jag la upp den där bilden och jag lät det bara dö ut. Sen fick jag en fråga från SVT flera år senare. Eller 2 år senare var det väl. Om jag kunde tänka mig att prata om det här. Med vad det betyder. Alltså jag upplevde att det var mitt vittnesmål som att man blir... drabbad av guilt by association eller sådär. Så då ställde jag upp på den här grejen. Och då ville ju såklart inslagsproducenten att vi skulle spela badminton för att det ska bli inte bara folk som sitter och snackar. Och ja, det där borde jag inte ha tackat ja till. Jag borde verkligen ha satt mig in i vad...
Du hade alltså inte gjort det? För.
Jo, men alltså flera fall av våldtäkt och sådär. Men det jag sa var ju att jag har inte läst på Flashback. Alltså jag vet ju bara det som jag har läst i tidningen. Och det är ju ingenting. Han är friad, det är nedlagt och sådär. Och sen har jag ju kompisar som jag har överhört samtal som var så här, jo men han är gränslös och sådär. Men alltså det där som han själv berättar om hur han ser på om sin kvinnosyn och hur han ser på sin sexualitet och vad som ger honom rätt att vara en predator, jag vill mena det. Det fick ju jag se i dokumentären tillsammans med alla andra, och dessutom så fick jag se Måns Öst hjälpa honom upp på scenen när det jag sa var, om du inte vill ta ansvar för vem du är, varför du är det och vad du har gjort, så har du inte på en scen att göra. Det var vad jag sa. Så jag gick ju därifrån med känslan av att det verkligen var voice of reason. Med det sagt så tycker jag själv inte att jag tog till lite mycket ansvar. För det är ju såklart så att man legitimerar grejer om man är med och sig. Så jag var ju slarvig. Jag är van vid, du har rätt, jag är van vid att komma undan med vad som helst. Vad jag än säger, hur slarvigt jag än säger det. Man skulle hur lätt som helst kunna deplattforma mig. För jag säger rasistiska, sexistiska och hemska saker hela tiden. Men jag litar alltid på att alla vet att jag är god. Mm. Men
det är när
jag
kommer,
ja, det är ju det, och det är liksom lite så här, vad heter det, Icarus vingar smälter känsla. Det var det verkligen, och jävlar vad det var tufft att möta efter den där grejen. Men jag var nonchalant som fan, det var jag verkligen. Mm.
Tycker du att det är jobbigt att jag tar upp det? Nu har du ju fejdat bort lite. Du pratar hellre om handikapptoaletter så att säga.
Ja, så är det ju. Jag är programledare för Svenska Nyheter på Sveriges Television, där vi har värdegrundsdiskussioner hela dagarna och försöker samtidigt vara gränslöst taskiga och liksom hänsynslösa och sådär. Det är en jättestor, de där moraliska frågorna upptar en väldigt stor del av min hjärna, och jag vill inte bli av med mitt jobb. Jag vill inte bli av med mitt jobb för att andra komiker liksom knullar med praktikanter på jobbet eller knarkar eller uppför sig som svin, när jag upplever att jag lever liksom, jag menar att jag är exemplarisk så att säga vad det gäller de där grejerna. Sen är jag en dålig människa på tusen andra sätt, men just vad det gäller att utnyttja maktrelationer och sådär, så tycker jag, fan, det har ju vikt mitt liv åt att försöka ta ansvar för liksom. Så det är liksom extra olyckligt för mig på så sätt, om du fattar vad jag menar.
Det är roligt att gaytenor kallar sig just gaytenor i obestämd form snarare än gaytenoren, men det är inte tillräckligt roligt för att det ska förlåta det faktum att gaytenors viktresa tajmade så totalt med din, och att gaytenor därmed snodde din viktresefunder.
Nej, men det var väl toppen att han snodde. Alltså, det är det något man inte vill, så är det att snacka om sin viktresa. Det är ju liksom, finns ju, jag vet inte, det kanske finns folk som äger sin viktresa 100%. Jag gör det inte, jag tror det är ganska ovanligt. Man vill inte prata om det, man vill att ingen ska låtsas som någonting. Så om någon annan gör en grej av det, om någon annan tar på sig att vara Malou, att liksom göra Malou-grejen om det, så är ju det toppen. Att han inte kallar sig för gaytenoren har jag aldrig tänkt på.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män, alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. Och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days, och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Hör talas om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, men det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket!
Du har rättat en människas uttal av Nietzsche den senaste månaden.
Nej. Nej.
Gör du inte sånt?
Jo, fast kanske inte såna där grejer som har med liksom klassisk... Jag är ju inte liksom klassiskt bildad. Jag är ju street smart, allmänbildad. Liksom. Jag drivs av komplex, alltså av bildningskomplex.
Oj, vänta, för det här har jag en fördom om. Nu ska vi se här. Det här ska du inte komma undan med.
Det är tacksamt att i intervjuer säga att man har bildningskomplex. Särskilt när man vet att man ändå är betraktad som en ganska smart person. Så detta säger du ofta i hopp om att framstå som ödmjuk.
Ja, det är nog... Men får jag säga en sak om det? Att vi är ståuppkomiker. Det där stämmer på alla ståuppkomiker. För att vi har ju tillkämpat oss en hög status. Det måste man ha om man ska få folk sitta tysta när man pratar en timme. Då måste man kunna ha hög status. Men de måste också tycka om en. Så man måste också kunna sänka sin status. Så därför blir det ju att Schiffert småljuger om att han har en billigare bil eller bor i mindre lägenhet än vad han gör eller att han har komplex för någonting eller sådär.
Och det är bullshit, är det med bildningskomplex. Jag har aldrig köpt det. Vad synd det är om er. Det går skitbra. Folk tycker att ni är jättesmarta.
Nej, men nu blandar du ihop två grejer. Jag säger inte att jag har bildningskomplex. Jag säger att det...
Har du aldrig sagt det?
Nej, jag säger inte att jag har... Nej, det tror jag faktiskt aldrig har sagt. Okay. Ja, eller jo, men då var det väl sant om det var länge sedan.
Ja, jag vet inte.
Men nu för tiden har jag inga bildningskomplex. Och jag har inga särskilda komplex överhuvudtaget. Men det är det som har varit min motor. Om man inte går färdigt skolan, om man upplever att man är dum, man klarar inte av att gå gymnasiet, man sitter i en obsklass som jag gjorde för att man inte ska störa de andra barnen. Det är klart som fan att man tror att man är dum, man inte kan lära sig. När man då helt plötsligt får energi av det, så här, jag ska fan visa dem. Det är klart att då blir man rätt bra på att hämta in kunskap. Och så fort man har någonting som man inte fattar så kickar den känslan in och så går man och läser på. Och rätt vad det är så är man 46 och är över snittet allmänbildad. Men det vet jag ju också om. Så nej, jag har ingen bildningskomplex nu. Men jag har inte heller boklig bildning på det sättet. Jag kan inte de där filosoferna och sådär mer än som referenser. Jag vet att det är någon. Jag vet ungefär vad han har gjort och sådär.
Ibland känner du att sexmissbrukare talar ut om sitt sexmissbruk bara för att få ännu mer sex att missbruka.
Jag vet inte om det gäller sexmissbrukare, men alla missbrukare, eller ja, inom alla missbruk så finns väl den liksom fenomenet att det enda du snackar om är alkohol och sen slutar du kröka och så fortsätter du bara snacka om alkohol. Alltså att de liksom inte byter spår i livet, om det är det du är inne på.
Ja, fast då är de ändå avhållsamma från alkohol, antar jag, i ditt exempel.
Du menar att sexmissbrukarna fortsätter knulla liksom?
Ja, att de talar ut om det. För att bygga sig som väldigt sexuella människor.
Jag har inte tänkt på det, men det låter otroligt och antagligen sant.
Trots att du inte alls kan redogöra för skillnaden slänger du dig hellre med ordet sociopat än psykopat, för du tycker att sociopat har ett mer bildat skimmer runt sig.
Nej, det känner jag inte igen.
Du är djupt avundsjuk på din svenska nyheterföreträdare Jesper Rönndahls bråk med Kina. Du känner att du skulle behöva något liknande för att verkligen fullt ut känna att du tagit över hela Sveriges satirfackla.
Ja. Det stämmer. Mm. Det är ju ett... Det är 100%. Och du kan lägga till fler saker. Han har, Gösta Ekman-statietten från Humorgalan. Jag tror att det var jag som fick gå upp och ta emot den, men det var för sången som han hade gjort. Jag har gjort så okay. Många mer avsnitt än honom och slitit så mycket med det där programmet. Och,
ändå är det Kina folk minns.
Ja, men det,
det är inte rätt.
Det är väl inte fel heller, men om det är en tagg i mig. Ja, jag skulle ljuga annars.
Ibland när du har tråkigt roar du dig med att gå in på Memo och kolla vilka komikerkollegor som har anslutit sig till denna usla utsugartjänst.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men, där, men jag har ju såklart ironiskt gjort Memo-hälsningar till kompisar. Det har jag gjort.
Alltså att du har köpt av andra?
Eller? Ja, precis. Ja. Eller när jag tänker efter det kanske bara blev
eller
av.
Är du med där?
Nej.
Nej, jag är med där. Nej.
Oj. Nej, men de tjatar väldigt mycket och jag kan inte förstå. Jag kan inte tro att det finns någon vidare efterfrågan på att jag ska hälsa grattis på födelsedagen. Jag har så svårt att förstå affärsmodellen också. Mm. Vad fan, om jag vill bli marknadsknallad, då kan vi stå och sälja brända manda i Kivik. Det är ju skitroligt säkert. Men varför i helvete skulle jag ha tillkämpat mig i den här positionen om det var det jag ville hålla på med? Jag förstår inte.
Du skäms över att du är kapabel till något så banalt som morgonstånd.
Nej, det skäms jag inte för.
Nej. Va? Det är väl banalt? Banal gillar du inte vara?
Nej, där tappade jag mig. Men okay. Fortsätt. Ja.
Testa det. Ja. Även du har överskattat innehållsvärdet i och därmed instagrammat Bolibompa-draken som ligger och skräpar skenbart i en SVT-korridor och som SVT på ett faktiskt ganska slukt o-SVT-igt sätt låter ligga där för att få lite PR från en massa aningslösa människor som vill visa att de är viktiga nog att röra sig i närheten av skenbart exklusiv SVT-rekvisita.
Det här kommer du vilja klippa om. Nu ska du få veta varför. Det där stämmer inte. Bolibompa-draken står ju i lobbyn och har gjort så länge. Den fotar alla sig med när de går förbi. Du okay. Pratar om Björn i Björnes magasin. Ja, han ligger utlagd. Ja. Så ställ om frågan och säg Björn dräkten.
Vi kan ha det så här. Det funkar.
Fair enough. Men ja. Det är Björn dräkten. Ja. När jag gick mellan SVT-huset och Sveriges Radio i en kulvert så låg Björn på en divan där, liksom utslagen och såg nyknullad och pårökt ut. Och då kunde jag inte låta bli att ta en selfie med honom. Och sen så inser jag, just det är därför den ligger där. Och alla gör det. Så det är sant. Men Bolibompa-draken står ju i foajén.
Okej, bra. Du har testat GHB.
Nej, jag vet faktiskt. Det är knark ju, men jag vet inte vilken sorts. Är det centralstimulerande eller?
Jag vet fan inte faktiskt.
Är det ju, mer heroin eller mer
i alla fall.
Nej, verkligen inte.
Vad har du testat?
Ja, Mariana och hash när jag gick i obsklass och sen never since. Mm.
Det finns mycket att säga om Hasse Bronténs politiska hemvist, men du avstår.
Nej, det är väl ingen hemlis eller? Han är ju fan gammal piqué-polis. Om han inte är moderat så kan han ju inte gå ut på gatorna. Kommer han ju få stryk av alla kvarvarande poliser.
Stannar det där? Stannar det vid moderaterna?
Det vill jag inte spekulera i. Men jag har ju hört sådana historier om när de liksom åkte. Om det är Hasse som har berättat i någon sammanhang. Att hela pikén var att de sa så här: kooperativ butik höger, synfält vänster, och så vände alla poliserna liksom huvudet bort så att de inte skulle behöva kolla på Konsumbutiken när de åkte förbi. Det fanns en kultur kring
det, måste att ha på, det är helt sjukt.
Nej, men det finns ju både i Försvarsmakten och polisen liksom en sån, ja, men Moderaterna var ju de enda som liksom stod på deras sida som ville ha polisen. De andra politiska partierna var ju så här: poliser är liksom en kvarleva från ett auktoritärt samhälle, vi ska ha fler dagisfröknar. Så var det ju ett tag på 70-talet, och det är ju från den. Ja, skitsamma, man behöver inte intellektualisera det här, men moderat tror jag.
Ja, okay. När du gjorde din turné Frågornas herre, som gick ut på att publiken skrev ner frågor som du sen besvarade helt spontant på scen, fanns det några riktigt svettiga ögonblick som du är överlycklig över att de inte finns på YouTube?
Ja, verkligen. Verkligen, och det är ju name of the game. Man måste få misslyckas. Det finns också ögonblick som var så här, att jag high-fivade mig själv efteråt och bara shit, jag hörde jag mig själv dra den här världens längsta roliga grej. Mm. Och priset är att det fanns dess exakta motsats också.
Vansinnigt modig, lite idiotisk grej på något sätt.
Det var faktiskt ganska dumt. Jag gjorde inte en jättelång turné där heller. Nej. Det var faktiskt lite för hög fallhöjd.
Vilken var den svåraste frågan du fick att besvara?
Det kan inte jag komma ihåg, men det handlar inte så alla mycket om det faktiskt. För det går att improvisera, det går att leda. Alltså du vet, det finns ju ett trolleritrick som är Magician's Choice. Säg vilket kort du vill. Mm. Och så på något sätt så är det kort som sitter i taket. Och tricket är ju alltid olika varianter av att trollkarlen har lurat dig och säger det han vill, alltså att han väljer. Och så är det när man säger fråga vad du vill också. Jag har 17 olika grejer som jag är beredd att svara på, och din fråga kommer gå att leda till en av dem. Mm. Du kommer inte märka hur det gick till. Jag är ganska manipulativ på så sätt. Det är mitt jobb liksom. Så det är inte det som är problemet. Problemet är ju att fan, ibland är det lite för lite publik, man skulle behöva värma upp dem. Men det är där det behövs riktigt tajta grejer där man bara smäller in, överbevisar publiken i 20 minuter att jag kan få alla att skratta och liksom värma upp dem. Det kan man inte göra med improvisation, förstår du? Det som var improviserad jazz liksom, att man bara, nej, de sitter och sover. Okej, men då får vi spela de här fyra hittarna. Men jag hade liksom inte någon bra plan för det där. Det var, vet du vad, det där var fan lite hybris. Det var faktiskt det. Vi snackade om min nonchalanta stil i gällande persona non grata grejen. Det var verkligen det som bet mig arslet, så här, just det. Jag är också bara en människa som måste förbereda mig mycket mer än så här om det ska bli riktigt bra.
Så du har kommit ner på jorden lite senaste åren, kan man säga det?
Ja, och det handlar mycket om arbetet med Svenska Nyheter, för där jobbar vi i grupp. Och då, jag har varit dålig på det, men jag har tvingats lära mig de verktygen och förstått liksom hur att 1+1 kan bli 5 om man blir duktig på att samarbeta med andra människor. Så jag har blivit lite mer ödmjuk för det, ja.
Ibland ser det ut som att en drake skitit i din toalett.
det här är otroligt privat alltså. Innan jag ger bort för mycket, vad menar du med det?
Jag menar att det ser för jävligt ut där. Porslinet är inte vad det borde vara och så vidare.
Ja, men du pratar bara om porslinet och det här kommer ju från en smalrövsperspektiv. Tänk dig in att du är också en bjässe med jätteröven. Toaletten är ju inte dimensionerad för oss. Det betyder ju att det blir ju hår. Och, alltså, förstår du? Det väljer ju ut.
Vad menar du?
Men jag menar att det är ju inte bara porslinet ibland, utan det är även, du vet, så här, hår och så här, kalsongfnas och grejer, att det liksom blir liggandes på sitt.
Åh, herregud.
Nej, men det
jag, men kan det vara gift?
Här, nej, det här måste du klippa bort. Det här går gränsen.
Ja, det är
så. Jag kan inte prata om. Tack, det går jättebra på toaletten. Det där har du inte med att göra. I min toalett har du inget att göra.
Okej. Du minns med värme singeltidskänslan som uppstod när One Night Standet lämnat lägenheten och du äntligen fick sätta dig och drakskita.
Nej. Nej, jag har nästan aldrig varit singel i hela mitt liv.
Nej.
Jag har
varför tror
för att jag är 46 år gammal och jag har 4 barn i åldrarna mellan 25 och 2,5 eller 25 och 4 månader.
Däremellan finns det möjlighet att ha jättemycket singeltid.
Ja, det är några få dagars singeltid däremellan, kan jag säga.
Okay. Är du rädd för att vara själv?
Nej, vet du vad? Jag hade svarat annorlunda på det där för 10 år sedan. Men nej, jag älskar att vara med min familj. Jag älskar att ha en rolig familj. Det är mitt happy place. Alla dagar i veckan, alla timmar om dygnet. Jag vill alltid vara med min familj. Jag blir superglad.
Det är viktigt för dig att vara en person som vet att den onda dockan heter Chucky.
Ja, och det gäller alla ståuppkomiker. Vi samlar på referenser. Det är det som är vårt
livsliv. Fan, vad du älskar skiten.
Alltså jag har inte sett filmen Den onda dockan, så det är väl det som är symptomatiskt. Att för mig räcker det att veta att han heter Chucky. Det räcker att kunna göra en habil, om det heter habil, nej. En okej härmning av Chucky wanna play. Och jag säger Chucky wanna play. Det räcker, då behöver jag inte se skiten. Och så är det med alla filmer. Jag har inte tid att se dem, men jag måste plocka alla referenser. Jag måste kunna...
Många ord är det viktigt för dig att vara den här personen.
Det är viktigt för all... Ja, exakt. Ja.
Du vet att bitcoinintresset kommer att få Mårten Andersson att förlora både jobb och familj, men du ser det inte som ditt ansvar att stoppa det.
Ungefär så. Nej, men fan, jag kan ju ingenting. Jag kan ingenting om det där, men...
Du kan ha en känsla.
Nej, men jag känner ju Mårten och han, ett tag höll han på att kröka ihjäl sig. Och jag sa till honom 100 gånger att jag är orolig, du måste ta itu med det här. Det kommer... Och när han väl tog itu med det så blev det ju hans stora karriär ett tag. Att, han startade klubbar och han inledde samarbete med nykterhetsorganisationer och lärde sig allt om det där och gick in i det där. Men som en dåre liksom. Och gjorde det till något bra. Han har en förmåga att göra också allting till innehåll och berättelse. Och sådär. Ibland är det kanske en bumpy road. Jag förstår inte om liksom kryptovaluta för att veta hur det där landar. Men jag vet att han hittar ju alltid ett sätt att göra det till innehåll och klubbar och sådär. Det är en cool man det där. Det är en entreprenör som hittar liksom verksamhet på ställen som ingen annan gör. Det är roligt. Och han är ju en av de som skaffar mest jobb till alla oss andra. Han driver ju klubbar hela tiden. Överallt är det gig som han har fixat till oss andra.
Därför är det viktigt att bitcoinintresset inte får honom ner på samhällsbotten ju.
Ja, det är med, ja men så här då. Okej, om jag får säga till Mårten då. Lägg inte alla de äggen i den korgen. Utan tänk så här, för varje år som du ska låta ditt kapital växa, tänk att ungefär 10% ska vara i räntebärande papper. Resten kan du lägga i den här det där ordet som jag inte kan. Volatil, ja men så här riskkorgen liksom. För det har jag nämligen läst på Handelsbankens sparguide, där jag har mina pengar som växer med minus 0,2% per decennium. Ja.
Du vet saker som skulle kunna spräcka åtminstone 5 av dina komikerkollegors äktenskap?
Nej, det gör jag inte. Men kompisar, alltså privata kompisar, absolut. Så är det ju när man är i min ålder. Men de flesta av mina komikerkollegor är just bara kollegor som jag träffar på jobbet. Och festar och är privat gör jag mest med bara privata vänner. Så att det vill jag.
Du tror att du känner dig hotad av människor du betraktar som mer intellektuella än du själv. Du säger tror, för du kan inte minnas att du någonsin träffat någon.
Kan du säga det en gång till?
Ja, det kan jag. Du tror att du känner dig hotad av människor du betraktar som mer intellektuella än du. Du säger tror, för du kan inte minnas att du någonsin träffat någon. Det handlar alltså om att du har en väldigt stark tilltro till ditt eget intellekt.
Ja, mitt intellekt är inte supervast. Jag är snabb som fan, det är en tillgång, men det är verkligen inte allt. Det är ofta fort och fel. När man är komiker så gör det ingenting. Det är viktigt att vara snabb. Så jag är fort och fel är nog tyvärr mitt mellannamn. Men
vadå fort och fel?
Fort och fel, alltså jag svarar hellre med en gång. Alltså jag vinner hellre slaget än kriget, så att säga. Alltså jag har aldrig svar på tal nu och vinner den här situationen. Så du känner dig ägd. Sen när du faktakollar när vi går härifrån, då inser du, nej men det där drog han ju i röven. Alltså det är min
weak spot. Men då är du redan long gone.
Exakt, jag vinner alltid slaget men sällan kriget. Alltså jag gör det fort och jag gör det fel, slarvigt. Och det tjänar mig väl som komiker och underhållare, men inte som till exempel journalist eller sådär. Men så mina intellektuella verktyg är en sak, men att jag är intelligent, där har jag stort självförtroende. Jag upplever att jag har hyfsat IQ. Det gör jag. Mm. Känner mig sällan hotad. Jag känner mig hotad av andra saker. När det går bra för andra människor så kan jag en liten stund känna, det där är min. Han tog min statyett. Hon tog min sentid. Hon tog mitt gig. Men det där är ju bara ett problem. Det är ju som svartsjuka. Det är ju bara att gå till terapeuten och säga, jag är trasig i huvudet. Jag är dum i huvudet. Jag förstår intellektuellt att det inte har något med mig att göra. Men känslan kan ju finnas där i alla fall. Mm. Det jobbar jag emot.
Känner du fortfarande så? Trots att du är ganska uppburen idag.
Ja, absolut. Jag kan verkligen hamna där. Det är så jävla sorgligt och det är sabbar livet hela mycket. Så jag arbetar, jag försöker verkligen jobba mig ur det. Liksom. Så är det. Men kanske mer det då, att andras framgång har en tendens att göra mig lite störd liksom, en stund. Men jag känner mig
David
sällan
Sundin,
dum.
Kan du inte ha så många goda tankar om tillfället då, till exempel?
Ja, men det är väl ett typiskt exempel med någon som jag verkligen egentligen tycker om och respekterar jättemycket, men där det kan vara lite nära att störa sig. Bara, ska han ha en sån jävla framgångsrik bok till nu?
Mm. De är så jävla många nu.
Ja, och sen så påminner jag mig om att fan vad han jobbar. Det är så klart att han ska ha det. Han jobbar ju för fan otroligt effektivt och bra med allt han tar sig för. Hatt av, såklart. Vill man ha det David Sundin har, då får man jobba som han gör. Och jag är inte så tuff, jag är inte så snabb. Jag är mycket latare än han är. Det är det som är förklaringen, såklart. Mm.
Det är viktigt för dig att vara en person som vet att Max Lundgren skrev böckerna om Åshöjden.
kanske lite. Jag säger inte heller bara Åshöjden, jag säger BK för att jag tänker att det släpper in fler. Ja. För att tv-serien hette det. Ja. Ja, så det är bara ni fotbollskillar som där det räcker med Åshöjden. Och sen en BK-saga säger jag, inte en Åshöjden-saga, för då tror jag stänger ut lite folk.
Vi pratar för lite om män med ätstörningar.
Ja, det gör vi. Nej, men helt klart. Vi pratar för lite om... Vi pratar för lite om fetma, som ju å ena sidan är en sjukdom som man har rätt att få hjälp med. Men det är väldigt tabubelagt med hur man får hjälp med det och vad man har rätt att be. För det finns den här känslan, precis som det gör om, alltså det tangerar missbruk, det tangerar det här med att vi är en apa som egentligen är designade för något annat än den liksom där vi är nu och så. Det är väldigt blir stökigt i huvudet när man tänker på övervikt. Och många av oss bär en känsla av att det är mitt individuella ansvar och jag det är klandervärt att vara tjock och jag behöver ta ansvar för det själv. Precis som det är klandervärt att vara full när man hämtar på dagis. Man måste ta ansvar för det själv. Och samtidigt så är det en sjukdom som man inte kan hjälpa. Samtidigt så är man en produkt av föräldrarna eller maten i skolan eller hur många gympalektioner som är på en vecka. Och så där. Nej, det är jätteångestfyllt och skapar mycket lidande för många människor. Vi borde prata mycket mer om det. Then again, jag vill inte bli det Malou-avsnittet. Jag har lagt ner min energi på att bygga upp någonting som inte handlar om det. Mm. Och det här är problemet. Att om ingen av oss tar ansvaret att öppna den luckan och prata om det på riktigt så kommer det inte bli gjort. Och det här skäms jag lite för.
Du känns ätstörd nu tycker jag. Numera.
Vad menar du? Att jag har
ätstörd nu? Jag kan tänka mig att du har snöat in på dieter. Att du lever inte lika fritt längre.
Tvångstanke
orienterat kring kost.
Ja, men det har faktiskt men vet du vad och okej, vi öppnar väl den luckan då.
Lite kan vi göra.
En pyttelite kan vi göra det. Men alltså jag har vägt allt emellan. Alltså som min nuvarande längd, jag är 1,93. Det tror jag att jag var när jag var kanske 17 eller 18. Jag har vägt allt emellan 87 kilo och 100 kanske 35 kilo så på den längden. Och det har gått upp och ner. Och det har varit otroligt mycket störning, ångest och diet och sådär. Med det där. Och ja, det är verkligen inte borta. Det är någonting som jag fightas med som fan. Jag ser det som att jag är en nykter alkoholist. Alltså en smal tjockis, som man säger så. Det är verkligen. Det finns, det upptar jättemycket tid. Det har du helt rätt i. Men den gången som jag har haft mest komplex, allra mest känt att fy fan vad det där är äckligt att se. Det var, då, den gången vägde jag under 90 kilo. Så det har ingenting att göra med hur man ser ut eller vad man väger. Utan det är spöken i huvudet, precis som du säger, som man fightas med. Och spökena kommer ibland först och övervikten sen. Men jag är ju så privilegierad så jag har ju medel. Så jag kan ju skaffa vilka psykologer och läkare jag vill nu för tiden. Så jag mår ju toppen och vill inte att någon ska behöva oroa sig för det där. Så nej, jag ska inte säga att jag har några ätstörningar nu. Men det är för att jag är, vad ska man säga, nykter eller vad ska man säga, nu liksom. Mm.
Bra, då stänger vi Malou-lådan för idag. Skönt för oss alla kanske. Din penisstorlek korresponderar tyvärr inte riktigt med längden på din kropp och i ditt liv har du haft mycket ångest över att på så vis alltid servera en negativ plot twist i sexuella sammanhang.
Det är ju en av de stora orättvisorna. Det är ju det. Att penisen, alltså man borde ju presentera penisen i någon sorts typ glory hole eller så initialt. Ja, alltså... Det är ju fruktansvärt orättvist att en penis som är normalstor kan upplevas som pytteliten om den sitter på en stor kropp. Fast att det inte spelar någon roll. Vaginans storlek ändras ju inte av det. Så nej, det här är också en av de stora frågorna som vi borde prata mer om.
Jag tolkar det här som att det stämmer.
Min penis är tyvärr står inte i proportion till resten av min kropp. Men det betyder inte att det är något fel på den eller att den är under någon genomsnitt eller att den inte duger till.
Nej,
så.
Det
klipper du inte bort.
Nej.
Men ja, nej, den det är ingen glad överraskning. Nej, det är det verkligen inte.
Du tycker egentligen att i princip all true crime är klandervärd skit. Man gör helt enkelt inte dramatiserad underhållning av andra människors tragedier på det sättet.
Ja, det tycker jag. Men det är inte av moraliska skäl utan det är för att det är så jävla tråkigt att kolla på.
Du har ADHD i hemlighet men pratar aldrig om det. För det sista Sverige behöver är ännu en person som talar ut om sin ADHD.
Det stämmer.
Ja, det gör det.
Ja, och det här kommer jag nog be dig klippa bort. Men det är faktiskt precis så. Ja.
Inget får din livsgnista att slockna som intervjufrågan. Får man skämta om allt?
Nej då. Jag tycker inte det är en dålig fråga. Jag tycker ofta att det är dåliga journalister som ställer den. Liksom, för att, ja, men det är lite... Jag hade ju inte ställt den. Men frågan är inte dålig. För alla diskussioner vi har på redaktionen när vi gör Svenska Nyheter handlar om det. Får vi skoja om det här nu? Är det här too soon? Han dog ju fan. Får vi skoja om att den som är livvakt, som skyddar någon till livet, om den människan har ihjäl den skyddar, hade den då en bra eller en dålig dag på jobbet? Ah, fast det är en riktig människa också som har barn där hemma och som ska behöva titta på det här på tv och så vidare och så vidare. Det är precis den frågan som vi håller på med hela dagarna. Så det är inte klart. Men den är väl kanske lite för generell. Men det går att svara ärligt på den. Man kan säga, ja, man får skämta om allt men inte alltid. Man får skämta om allt men inte med alla. Det måste vara en tydlig kontext. Jag tänker till exempel inne på en stand-up-klubb så kan man ju ha väldigt tydliga regler. Det är jättehögt i tak, men om man säger något i tv, du vet ju inte vem det är som sitter och kollar och vad de har för. Man har ju inte en lika tydlig överenskommelse. Så det är ingen dålig fråga egentligen.
Du har legat med en tjej som heter Camilla. Det måste du ha gjort.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej.
I andra namn möjligtvis.
Det räknas inte.
Nej.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
På grund av den rent subtropiska fukten och hårigheten hade utmaningen att få rent runt anus efter toabesök nästan kunnat vara en deltävling i Squid Game.
Ja, jag hade ju hoppats att vi skulle klippa bort den.
jag var tvungen att ta med den här också.
Ja, jo.
Det handlar inte om hårigheten sist. Det här är lite ett annat spår.
Nej, men alltså den som har mycket päls är ju som ena halvan i ett kardborreband. Så är det ju. Vi vet ju om kardborreband att den fäster inte bara i andra halvan av en kardborreband utan den drar ju också med sig andra saker. Så är det ju. Där jag är, ja, jag tar alltid med mig något när jag går därifrån så att säga. Det sitter alltid fast. Och när jag sätter mig på toa, ja då hamnar det där. Ja, men så är det.
Ibland tänker du, kan asiater verkligen ha lika svårt att se skillnad på västerlänningar som vi har att se skillnad på dem? Det känns inte rätt och det är en tanke du skäms över. Det hade också varit skönt att inte ha fler jävla småbarnsår nu utan bara åka runt och lägga upp armbågen på olika hotellbardiskar över hela landet. Men nu blev du kär i en yngre tjej och då blev det som det blev.
Tvärtom, man börjar inte dejta en yngre tjej som inte har några barn. Men inte det för att man längtar till att ha mer familje.
Så kan det vara för folk.
Så är det varit för mig.
Begreppet korvfingrar är hets mot folkgruppen korvfingerbärare.
Nej, jag känner inte igen mig alls i detta.
Okay.
Jag tror nästan aldrig jag har hört ordet ens. Korvfingrar.
Ja, det är små tjocka fingrar.
Alltså, det, vi har inte det i min familj och det kan jag väl vara lite glad för, men nej.
Du är en sån komiker som i sociala medier skriver att du, citat, tror, slutcitat, att det finns lite biljetter kvar till ett uppkommande gig någonstans för att skapa illusionen av att du minsann är en kreatör som inte riktigt orkar ha så bra koll på försäljningen när du i själva verket följer beläggningen av alla olika seeding maps timme för timme.
Ja, men lite så är det väl. Eller, alltså,
med ändå. Många komiker pysslar med detta. Jag tror att det finns biljetter kvar. Du vet att det finns biljetter kvar.
Så gör jag väl inte. Men däremot så säger man väl aldrig oh my god, jag är orolig över om det ska, vi ska gå break even i Uddevalla. För man säger det finns så många biljetter som helst kvar, då behöver ingen köpa dem. Det är ju alla som säljer någonting har ju det problemet, att man vill ju få det att verka eftersträvansvärt och att tidsfönstret är liksom att det är kort. Lösningen på det här är ju naturligtvis att inte själv sälja sina biljetter. Det finns ju folk som ska sälja dem där och sköta den där PR:en åt mig. Men när man själv är liksom, om man gör något lite mindre grej eller sådär, om man själv har ansvaret för dit folk, ja men då hamnar man ju i den där fällan. Så är det ju. Det är inte kul alltså, att behöva säga det finns några fåtal platser kvar.
Jag tror att det finns ett fåtal kvar. Håller
jag på att hela dagen.
Tror. Folk tror, hävdar de.
Ja, men jag tror inte jag gör så. Nej. Gör jag det? Ja, det kanske jag gör. Jag vet inte.
Du har en liten speldjävul i dig, därför undviker du det helt.
Ja.
När du var hyfsat nyfrälst inom terapi inledde du ofta meningar med min terapeut säger.
Nej, det tror jag inte, men däremot en annan sak är ju att jag var väldigt noga med att säga det som händer i mig nu, när du säger så, är, det, är väl, det är väl samma sak. Men så höll jag nog på. Men du, det här är väl 30 år sedan eller något, 25 kanske. Mm. Jag är inte nyterapeutad längre direkt. Nej. Men jo, så sa jag nog ofta. Mm, jag hör vad du säger, att man liksom tar det där språket lite. Det kan man höra när folk har börjat gå i terapi.
Ja, men det tycker jag är mer försvarbart än den här sägningen. Det vill man ju mest skryta om, att man har sin terapeut som accessoar. Min terapeut säger...
Men jag säger nog det fan hela tiden. Jag har lärt mig av min psykolog, men jag tycker det är en no-brainer. Jag har en bilmekan. Vad fan, kolla på vad jag jobbar. Det är klart jag har en psykolog. Det måste man väl ha.
Ja, det är skitbra att ha det.
Han har naprapat och en psykolog.
Det är mer den här, liksom, att börja meningar på det sättet kanske som man kan eventuellt.
Att det är humblebraggande. Är det liksom en statusmarkör då?
Vissa använder det så, vill jag hävda. Jag kanske har överläst saker. Det gör jag ibland.
Jag tycker att det är självklart att jag har en psykolog som jag kan ringa och säga jag behöver hjälp med en sak. På samma sätt som jag har en naprapat och jag har en PT och jag har en läkare och jag har en revisor. Alltså fan, jag jobbar jättemycket och gör massor med grejer. Jag måste ha ett team runt mig som hjälper mig att bli bättre än vad jag är. Mm.
Du har en mini Louis CK blottargen i dig.
Nej, det tror jag fan inte alltså. Det tror jag fan inte. Jag har faktiskt lite svårt att förstå vad den där grejen. Alltså jag kan absolut fatta den där grejen.
Det vore konstigt om du sa något annat. Jag förstår honom helt och hållet. Ibland vill man bara hänga ut den.
Men det finns massor med oacceptabla grejer som jag kan förstå. Där man kan säga, men i sina sämsta stunder så har väl alla haft den där tanken eller så. Men just den där grejen med att runka framför folk liksom på ett hotellrum. Jag har lite svårt att förstå vad det ger. Jag hittar inte den känslan i mig. Nej, jag fattar inte vad det ger. Mm.
Har du förlåtit honom?
Jag har aldrig... Jag skiter i det där. Mm. Han tog väl ändå hyfsat ansvar. Alltså jag kan fatta. Det är det som är grejen och det som intresserar mig också. Det intresserar mig med Soran. Det intresserar mig med honom. Det intresserar mig med alla som blir sådär. Eller tänk ta Björn Gustafsson när han slog igenom som ung så här. Folk som tappar fotfästet. Det är ju inte en människa som väljer det där. Det är en hel värld som adlar ett barn och säger vi vill höra alla dina sommarprat, alla dina tankar, bli vår lag. Allt du säger är klokt. Och by the way, här har du mina trosor, jag kastar dem i ansiktet på dig. Vad händer med en människa? Hur ser den kraschen ut som obönhörligen kommer av det? Det borde vi prata mer om. Vi borde prata om det även vad det gäller Greta Thunberg. Hon har såklart rätt, hon är världens coolaste, världens klokaste och så. Det är jag noll intresserad av. Låt oss lösa klimatfrågan och tack för att du tog upp det, Greta. Men alla vi andra måste också fundera på hur behandlar vi 16-åringar? Alltså, ska vi verkligen göra så här mot dem? Göra dem till kejsare över hela jordklotet? Hur ser den kraschen ut? Kan vi leva med det? Det tycker jag är intressant. Det är också intressant med Louis CK. Att bli så där rik och berömd. Vad gör de med en människa? Det är fan intressant tycker jag.
Mm.
vissa hanterar det ändå bättre än andra. Det går väl att hantera det?
Jag tror att det handlar jättemycket. Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det handlar jättemycket om hur gammal man är. Alltså om du slår igenom när du är vuxen så är det mycket, mycket lättare att hålla markkontakt. Men där har du också den vuxna människans eget ansvar över sig själv. Liksom. Jag är jätteglad att det inte gick alls bra för mig innan jag var 30. Annars hade jag suttit i fängelse eller i alla fall haft fruktansvärt dåligt samvete. För att ge mig
vad tror du att du hade gjort då?
Nej, jag tror att jag hade utnyttjat min makt, alltså min, den asymmetriska maktpositionen som nu kommer av att vara framgångsrik och ha tillgång till ja, men både pengar och medieutrymme och sådana där saker. Mm. Att ge det till
mig.
Det hade
varit på memo.
Jag hade, ja, det hade jag varit. Så svart hade det kunnat bli. Fy vad hemskt.
Ja, verkligen. Det är viktigt för dig att vara en person som vet att det är just madeleinekakor som förekommer i Prousts På spaning efter en tid som flytt.
Ja, precis. Det är nog en rest av det bildningskomplex som vi snackade om innan. Ja, någon gång i tiden har jag tillkämpat mig den kunskapen. Och,
den släpper
ja.
Du inte?
Nej, men så är det kanske. Mm. Nej, men jag kan ju erkänna att jag har envisats alltså det senaste halvåret några gånger med att säga använda så här. Ja men det är en madeleinekaka alltså att jag använder referensen fast att jag ju vet bättre. Jag vet ju att det måste finnas mer inkluderande referenser.
Mm. Fast du vill ju inte vara inkluderande när du säger så. Du vill ju verka beläst.
Det är en fight inom mig, ja. Ja, det är det. Mm. Som komiker vill man ju vara catch all. Man vill hellre skoja om någon som alla vet om det är. Men som lilla killen som känner sig dum så vill man visa alla att man kan saker som de inte kan. Och fighten där mellan uppstår ibland rolig underhållning och ibland bara jävligt jobbiga personalmöten.
Ja. Ibland klickar du på Aftonbladet artiklar med rubriker som 8 saker alla kvinnor älskar i sängen i tron om att du ska lära dig någonting.
Ja, absolut. Man vet inte, det kostar inte så mycket att läsa. Det kan vara någon grej som man har missat.
Alla som skriker "Who the fuck is Alice?" när en trubadur spelar Smokies Living Next Door to Alice är våldtäktsmän.
Stämmer. Det är också, det är samma jävla som fotar öl och som har så här liga bild fotbollsloggor som profilbild på Facebook. Alla de är våldtäktsmän. Ja.
Bra.
Alltså andra länders fotbollsligors fotbollsbilder. Ja. Vi i Chelsea vann nu. Bara, ni i Götene vann. Jag förstår inte.
Nej. Stressen det innebär att ha komikervänner som alla snittar 6 poddar i veckan var och där man som kompis förväntas lyssna, den kan inte förklaras utan måste upplevas.
Stämmer. Och även om man går upp på, jag lyssnar på väldigt ofta på 1,8 gånger hastigheten för att liksom plöja, du vet så här, för referensers skull. Det handlar inte bara om kompisar som har komikerkompisar, det handlar också om de där dokumentärerna som man vill lyssna på för Svenska Nyheter eller sådär. Alltså, ja, mitt liv går ju dubbel hastighet i öronen hela tiden. Tiden räcker ändå inte till, så är det verkligen.
Du romantiserar påtår på ett patetiskt sätt. Ingår påtår på ett café så blir du blixtkåt och är redo att drakknulla kaféägaren.
Lite avdrivet, men ja, i stort sett ja.
Du älskar påtår.
Jag tycker det är trevligt.
Idén om påtår.
Jag tycker det, ja, det är en liten signal om hur man vill ha det. Jag tycker det är trevligt. Mm.
Det är ditt Sverige.
I mitt Sverige får ingå påtår, så kan jag säga. Det tråkiga är att så skulle en politiker kunna säga och få bara, han har känslan för vad det är som har gått förlorat och vad vi måste vinna tillbaks.
Ja, verkligen.
Med stenhårda regler.
Ja. Hasse Brontén skulle älska det.
Jag vill säga Hasse Brontén har en trea där det står, i mitt Sverige ingår påtår.
Du får mycket kritik av din fru för att du alltid måste ha rätt i diskussioner.
Ja, men ungefär. Jag slutar ju inte prata. Liksom. Det är ju min sämsta sida.
Du har haft svårt att hitta rätt stil på jacka genom livet. Varken rock, skinnpaj, duffel eller parka funkar.
Nej, så är det verkligen.
Du förstår egentligen inte varför du ska in med dina fingrar i kvinnors munnar när du har sex, men dit ska de.
Nej. Va? Nej. I munnen?
Ja.
Nej.
Aldrig.
Nej. Nej, det, nej.
Nej, nej. Var det sjukaste du hört här?
Nej, 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 inte. Man får ha fingrarna på alla möjliga ställen ju såklart om samtycke finns. Det är inte det, är inte, det, är inte det jag... Det var väl kanske mer att jag undrade hur fördomen har växt
i
dig.
Att du känns som en sån person bara.
Att jag känns alla... som en sån person.
Ja.
Vi som ja. Hade det så trevligt.
Ja. Ja, men jag ska alltid riska allt för sista fördomen. Det är en tradition jag har.
Oj, ja, ja, det var allt på svart.
Ja.
Jag vill aldrig mer se dig.
Nej, det är ömsesidigt. Ja, nåväl. Vi får ta oss samman och utvärdera detta. Hade du kul?
Ja, jättekul.
Bra. Hur bra var jag på mitt jobb?
Nej, men,
i att genomskåra dig?
Nej, men bra alltså. Det är bra. Det du såg mig. Du ser igenom mig. Nej, men det var många grejer som var on point, tänker jag.
Ja. Mm. Vilket tråkigt svar du gav nu. Då har du tappat allt. Är det fingrarna i munnen som spökar?
Nej, men... jag tror att de där sjukaste frågorna som har som så här helt kinky grejer, det är ju dina egna, eller hur? Det är att du söker så här, visst är det helt normalt att bli kåt av att runka framför folk som har varit på ens show som Louis C.K., eller hur? Eller hur? Det är inte bara jag, eller hur? Det är du
ja,
också.
Sånt
det är du
gör
också.
Jag, jämt.
Ja, så, ja. Så att jag tror att det sjukaste måste nog sättas på ditt konto.
Bekvämt för dig, men, att du ska vända dig dit.
Men jag kan också reflektera över fan vad mycket roligare det är att ha en intervju som börjar med ett hårt påstående så det finns något att prata om och inte så här bara berätta om din gymnasietid. Det är ju fruktansvärt tråkigt att
göra. Varför var det finlandssvenskt?
För att jag kan.
Kul. Hävda dig en sista gång. Tyckte jag, det var kul. Fan vad mysigt att vara, Kristoffer. Tusen tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Detta har varit Fördomspoddens 149:e avsnitt med Kristoffer Appelqvist och det har liksom de 148 föregående klippts av den förnämlige Bobby Nordfeldt och vignettkomponerats av den vedervärdige Carl Björkegren. Trogna lyssnare vet vad som kommer nu och det är att jag rabblar den e-postadress som är fordomspodden@gmail.com. Där kan man nå mig med allehanda tankar och gästönskemål. Annars då? Jo då, jag mår rätt bra och vill framförallt tacka dig för visat intresse.
I mitt Sverige får ingå på tår, så kan jag säga.